En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av
ett snabbare casino, snabbare.com.
Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej, det här är en undran till vår frågepodd som inte ska förväxlas med vår vanliga politikpodd En runda till som kommer ut på torsdagar. Ja, jag tjatar om det här varje måndag. Här inne i En undran till tar vi emot just era undringar rörande svensk inrikespolitik. Och vi är jag, Olivia Svensson, och du är du, My Råväder, vår inrikespolitiska kommentator.
Det är jag.
Det är du. Den här veckan har vi fått in ett mejl från Per. Och det är inte min pappa, ska jag säga direkt. Och han berättar att han lyssnar på oss varje vecka i bilen och att han ibland tar en omväg för att lyssna klart. Det tyckte jag var jättetrevligt och lät bra, tycker jag.
Så mysigt. Utmärkt. Jag vill veta vart det är han kör.
Okej, Per, ja, mejla in.
Så att man kan få en bild av vad är det för landskap du kör runt i.
Hans rutt. Mm. Här är Pers undran. Idag är Moderaterna tredje största parti och när man följer olika opinionsmätningar så är det väl inte helt orimligt att det kommer fortsätta att vara så. Det vill säga att Sverigedemokraterna är större än Moderaterna även efter nästa års val. Låt säga att Tidösidan får egen majoritet igen, men att SD blir avsevärt mycket större än M. Låt oss säga att det börjar skilja 7-10 procentenheter till fördel för SD. Finns det någon gräns, tror ni, när Moderaterna känner att nej, nu kan vi inte samarbeta längre med Sverigedemokraterna eftersom de är så mycket större? Var tror ni den gränsen går? Eller kommer man att acceptera läget så länge man får inneha statsministerposten? Önskar er en trevlig vecka, Per. Ja, tack detsamma till dig. My, låt oss måla upp det här scenariot då. Valet är avgjort, siffrorna är inne. Och Sverigedemokraterna blir mycket större än Moderaterna. 7-10 procentenheter, sa Per. Vi kan väl leka med det. Men det är då Tide som får majoritet och ska försöka bilda regering. Vad gör Ulf Kristersson och Moderaterna i det här läget?
Jag vill bara säga att jag tycker det är underbart att det sitter så många människor och funderar på sånt här ute.
Och skickar de här funderingarna till oss framförallt.
I världen.
Ja, det är ljuvligt.
Att vi är så många som sitter och funderar. Och sånt här.
Och trummar med fingrarna.
På kvällar och helger och alltid.
Ja, klart man undrar.
Ja.
Det är Sveriges framtid det gäller ju.
Per, du är inte ensam.
Nix.
Men vi kan väl börja med att etablera en sanning som ibland inte riktigt är tydlig i den här debatten. Och det är ju att Jimmie Åkesson har inte möjlighet att bli statsminister.
Nej.
Och det är ju för att en statsminister, då behöver man ju klara en statsministeromröstning. Statsministeromröstningen i Sverige, det avgörs då med negativ parlamentarism.
Mm. Vi kör den förklaringen en gång till då.
Ja. Det betyder att man inte får ha en majoritet emot sig i en omröstning. Och vi vet ju att alla i opposition i det här fallet skulle rösta emot Jimmie Åkesson. Och det skulle ju också Liberalerna göra, om de sitter i riksdagen. Och Moderaterna skulle ju också göra det eftersom de är ju alternativet.
Precis.
Att bli statsminister.
Kristdemokraterna skulle trycka glatt rungande ja, eller?
Det vet man inte, men där finns väl i alla fall kanske lite mer flexibilitet. Så vad man skulle göra i det här läget då, som din fråga var, det är ju att försöka förhandla fram en balans mellan de här två partierna utifrån den här obalansen.
Du får det här, vi får det här, ni får det här, vi får det här.
Mm.
Och då ska Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna gå med på det som då är 7-10 procentenheter större. Men som inte kan bli få statsministerposten.
Precis.
Kan de få allt annat då? Är det där de ligger då?
Ja,
i förhandlingsskalan?
Om vi skulle säga ponera att det här är valet 2026.
Allt är en så kallad ponering, om det nu finns en ord.
Men om vi sätter scenariot valet 2026 så är det ju ändå så att Sverigedemokraterna har begränsat med resurser att tillsätta och liksom få in personal på departement. Alltså det sväljer otroligt mycket människor att bemanna ett departement med en minister, med statssekreterare, med politisk sakkunniga, med pressfolk, med alltså de tjänstemän som behövs. Det är jättemånga människor.
Det hade de väl kunnat langa upp om det var så att de
Det hade de nog inte kunnat göra. Okay. Alltså det här är ju en begränsning som det här partiet har. Man skulle ju fullt kunna bemanna liksom ett antal departement. Men man skulle inte kunna göra det på samma sätt som Moderaterna gör.
För att de har vanan inne helt
enkelt. De har vanan inne, de har människor som har den här erfarenheten. De har människor som har suttit och regerat förut. De har en helt annan... alltså de har många fler människor som är kunniga inom politikens hantverk. Så där är ju en begränsning. Så skulle det vara 2026, då kanske där också finns någonting som är till Moderaternas fördel, att Sverigedemokraterna skulle inte kunna gapa om hur mycket som helst.
För de har inte kapaciteten.
De har inte kapaciteten för det. Och de vill ju inte heller misslyckas första gången de sitter i en regering. Så de vill ju inte bita av för mycket. För det här skulle ju verkligen kunna vara en sån här att man biter av mer än man kan tugga.
Mm, jag hajar, jag tänker febrilt här. Men du målar då upp en förhandlingssituation där man för fram just de här sakerna, men där Sverigedemokraterna då kontrar hela tiden med, ja, fast vi är ändå 7-10 procentenheter större. Det ja, är ju ändå ett bra förhandlingsargument.
Ja, och vad man ska kunna göra då är att de förhandlar fram väldigt viktiga och avgörande departement. Alltså de kommer ju inte få sådana här som, vet, utbildningsdepartementet eller socialförsäkringsdepartementet, utan då är väl med att de går in i en förhandling och pratar, nu pratar vi om liksom finansdepartement, justitiedepartement, migration ligger under justitie, att man kanske äger hela justitiedepartementet, man kanske vill ha kulturen, man kanske vill ha klimat för att liksom markera, så förstår du, det handlade mer om...
Då behöver de kanske inte ha så många tjänstemän där, för de vill väl inte göra sådär.
Nej, men det kanske handlar mer om vad man får och inte hur mycket Nej. Man får i den här balansen.
Är det Moderaternas absoluta mardrömsscenario det här? Förutom att de skulle förlora överhuvudtaget förstås, att vad ska man säga, majoriteten gick åt andra hållet.
Men om man tänker att det finns olika mardrömsscenarier.
Mm,
om vi tänker att det finns liksom kretsar ner mot helvetet, för att ta en klassisk referens. Så det absoluta mardrömsscenariot skulle ju vara att de förlorar valet genom att deras regeringsunderlag faller samman och det blir ett extra val istället. Det skulle ju vara den absoluta mardrömmen. Att hela styrkan kring vi har ett lag totalt kollapsar och man får gå till extraval. Nummer två, de förlorar valet för att oppositionen får majoritet och de får ihop sitt regeringsunderlag. Också mardrömsscenario.
Surt.
Nummer tre, mardröm, det är att de får ihop en regering, men de är så skadeskjutna och förminskade och väldigt små jämfört med SD. Alltså det är liksom, för vad jag menar så om det är deras absoluta mardrömsscenario. Nej, jag tror att på skalan är det liksom den tredje mardrömmen. Det är liksom inte det värsta kanske. Men det är absolut inte en bra situation för Moderaterna, nej.
Men Per, undrar jag om det finns någon gräns där Moderaterna känner att så här, nej, vi kan inte ens samarbeta längre med Sverigedemokraterna eftersom de är så mycket större. Det funkar inte. Vi kan inte bilda lag med någon som har utkonkurrerat oss, typ, som försöker utplåna oss eftersom väljarna då helt enkelt har valt bort Moderaterna till förmån för Sverigedemokraterna. Vad säger du? Var går den här gränsen?
Alltså historien har ju sagt oss att Moderaterna har en gräns på 15,2%, tror jag det är.
Ja. Gud. Det var väldigt, Bo Lundgren,
det var, exakt. Det var väldigt kaxigt av mig här och inte kolla upp, dubbelkolla den här procentsiffran. men 15,2% Bo Lundgren, precis, valet 2002. Totalt imploderad. Jag tror att Bo Lundgren har väl aldrig riktigt blivit sig själv.
Nej, det kan det man ju verkligen förstå.
Heller. Men det handlade ju om liksom partiet bara. Och här handlade det ju om maktbalansen mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna. Och där tror jag inte att det finns en gräns. Utan jag tror att i så fall så finns det liksom en gräns där inom partiet, där partiet kollapsar.
Ja, för om Sverigedemokraterna får så mycket fler procentenheter än Moderaterna, då måste väl Ulf Kristersson gå?
Om han inte blir statsminister, absolut.
Men om han ändå får bli statsminister, ja, då accepterar han
att sluta. Nej. Då kanske han ändå skulle byta, då kanske han skulle sitta någon år som Magdalena Andersson och Stefan Löfven gjorde och kanske bytas av sista året innan nästa val. För nej, för då är han ju underkänd som partiledare. Han har ju förlorat då i 4 val på raken. Hur många blir det? Inte, det måste jag tänka. 2017, 2018, 2022. Ja. Då har han ju förlorat i 3 val på raken, alltså minskat väljarstödet för Moderaterna, och det är ju inte ett hållbart som partiledare. Men om vi tänker så här att Moderaterna får 16 5%. Sverigedemokraterna får 23 eller mer. Alltså det är klart att det blir problem. Då blir det ju, den ena är ju då liksom ett litet mindre parti. Och det andra är ju ett större parti. Och bara där i den identiteten så tror jag att det kanske inte blir en kris direkt efter valet 2026. Men i längden så behöver ju Moderaterna då behöva se de långa linjerna. Vad betyder det här i förlängningen för oss? För nu, då är det ju på väg riktigt käpprätt åt skogen.
Också jobbigt att se de långa linjerna när man är ledsen. För då måste vi vara så ledsna då. Men du har klurat ut en väldigt spännande taktikväg som Moderaterna skulle kunna ta. Jag satt med stora ögon när du förklarade den här för mig. Men det är ju också en väldigt riskabel väg. Berätta om dina fantasier.
Ja, välkommen till mitt mycket spännande liv.
Mm, det är en spännande hjärna. Nej, men jag tyckte faktiskt att det lät intressant.
Ja, men så här, partier är väldigt kortsiktiga i sina tänk. Men om Moderaterna skulle tänka längre än regeringsmakten så skulle man kunna tänka ungefär så här. Alltså om SD inte sitter i nästa regering, då kommer ju Jimmy Åkesson med all sannolikhet att sluta som partiledare. Och när det händer, då kommer ju Sverigedemokraterna att implodera i maktkamper och dessutom då har förlorat sin populäraste politiker, alltså dragplåstret de har. Det är bara han.
Visst, 20 år.
20 år. Och med tanke på hur nära de här två partierna ligger varandra så, och hur liksom friskt deras väljare byter sida, så skulle det ju kunna landa ganska väl för Moderaterna med Sverigedemokraterna som liksom kollapsar. Det här är ju någonting vi har sett i våra andra nordiska länder, att de här populistiska högerpartierna har kollapsat under tryck på olika sätt och blivit väldigt små. Sannfinländarna i Finland, Dansk Folkeparti i Danmark, de är ju ingenting, de är inte närheten av sina forna glansdagar idag. Och det vet ju också att Sverigedemokraterna själva ju funderar mycket på vad är risken för dem? Om nu när de har gått in i de här nära samarbeten och kanske i en regering framåt.
Men hur ska Moderaterna få Jimmy Åkesson att sluta?
Ja, men det är ju att man inte släpper in dem i en regering.
Han och då, säger nej bara.
Och då kommer man ju att offra 4 år av regeringsmakt.
Ja, men för då går sidan, ju så att säga bollen till den andra sidan.
Exakt. Men å andra sidan har de kanske räddat sig själva som parti, Moderaterna.
Det är ju en lömsk plan. Men den är ju oerhört riskabel. Dels förlorar man ju då 4 år i regering, kanske mer. Mm. Och sen så är det ju inte säkert att Sverigedemokraterna imploderar. Det är ju inte 100% att Jimmy Åkesson skulle lämna.
Jag skulle säga att det är nästan 100% okay, att de skulle göra det. Det är ju inte garanterat att de inte lyckas återhämta sig på 4 år. Det skulle de ju kunna göra. Men det kommer att vara en betydande förändring för det här partiet. För Jimmy Åkesson är liksom galjonsfiguren för den här framgångssagan. Och när han försvinner, då finns det ju mycket för det här partiet att bevisa. Och det finns inte riktigt en, liksom en rörelse i det här partiet just nu som skulle kunna plocka upp det och kunna spinna vidare på den här framgångssagan. De har inte den typen av representanter förutom Jimmy Åkesson.
Så det lömska i planen är att Sverigedemokraterna skulle tappa en massa väljare till Moderaterna som återigen hade kunnat bli någon slags mycket större parti. Men, my, skulle inte Moderaternas väljare bli skitsura om Ulf Kristersson sa nej men tyvärr, vi tänker inte bilda någonting med Sverigedemokraterna. Jag skickar över det här till Magdalena Andersson som får styra landet i 4 år.
Det skulle ju inte gå om det finns en tydlig majoritet på högersidan. Men som det ser ut nu så behöver ju i så fall Liberalerna ju ändra sig. Eller Sverigedemokraterna ändra sig och gå ut och säga det. Man skulle ju, alltså Sverigedemokraterna skulle ju kunna motverka det här genom att säga så här, okej, men vi sitter inte i regering då. Då kanske de skulle rädda sig själva. Men de skulle ju kanske ändå bli av med Jimmy Åkesson. Och då skulle det ändå bli kaos. Mm. Det skulle ju bara funka om det är så att det finns en möjlighet från andra sidan att bilda regering och att det, Ulf Kristerssons regeringsunderlag inte håller ihop. Alltså det här är liksom alternativet till extraval.
Det blir verkligen ihop, bilden av kaos man får framför sig.
Får de ihop en regering, är det klart att de inte kan säga så här, nej vet ni vad, vi har ångat oss här. Utan men, det handlar ju om en situation där man liksom behöver trixa för att få ihop en regering.
Men det kommer ju inte hända.
vad som helst kan hända i kärlek och politik.
Du, den här sifferdiffen då, är det någonting som Moderaterna och Kristersson förbereder sig för? Att det faktiskt kan bli så att Sverigedemokraterna blir jättemycket större? Har de krismöten? Har de strategimöten? Har de suttit och funderat på såna här saker som du gör på din kammare och tänkt ut de olika alternativen? Vad händer om vi störtar Jimmy Åkesson? Sånt där.
Jag kan inte tänka mig någonting annat än att det här har varit på bordet sedan valet 2022.
Nej.
När de blev tredje största parti och tappade den andra positionen till Sverigedemokraterna. Och hur de har sett kräftgången i opinionen sedan dess. Och hur de ser hur det här maktförhållandet inte har stärkt Moderaterna utan stärkt Sverigedemokraterna under de här 3,5 åren. Det är klart att det kan inte finnas någonting annat som de pratar om inför den här valrörelsen.
Det kan ju bli så att Liberalerna åker ur. Det scenariot har vi ju tecknat många gånger. Alltså, det kanske inte ens kommer finnas ett fyrpartitid ju att prata om efter valdagen. Och då är det såklart, då handlar ju återigen väldigt, väldigt mycket om matematiken. Kan du redan nu säga om hur matematiken kommer att se ut på den blåa sidan? Har du någon hunch, som vi säger på engelska?
Ja, men vi har väl pratat om det, va? När jag hade
det har vi ju säkert gjort tusen gånger.
När jag hade tillbringat en kväll med valmyndighetens valsimulator och lagt in de senaste opinionssiffrorna.
Ja, men det är alltid lika kul att repetera, tycker jag.
Mm. Men taget från minnet då så blir det ju väldigt svårt för den högersidan att bilda regering om Liberalerna inte kommer in i riksdagen och att de ligger på 2,2 ungefär procent som de har legat i våra opinionsundersökningar den senaste tiden. Då räcker inte riktigt mandaten till. Men det blir inte heller, alltså det krävs att hela oppositionen samlar sig. Alltså det krävs att Centerpartiet är med i någon slags regeringsbildning tillsammans med Vänsterpartiet.
Jo, precis.
För att det ska bli någonting åt andra hållet. För vad vi vet är ju att det är väldigt svårt i Sverige att styra med minoritetsregeringar. Det blir kaosigt, man får inte jättemycket gjort. Och man kan då få majoriteter emot sig när det kommer till den ekonomiska politiken, vilket ju är ett väldigt stort problem eftersom det liksom själva är blodomloppet i politiken.
Jag känner att vi måste sätta in batterierna i våra miniräknare redan nu faktiskt. Alltså förbereda så att vi verkligen har dem på plats när vi sitter där.
Alltså jag rekommenderar ju verkligen valmyndighetens valsimulator för alla som vill sätta sig ner och kolla på de här siffrorna. Jag gjorde också väldigt många körningar från olika typer av alltså opinionen genom de senaste åren, för att det har ju funnits tillfällen där det har varit fler partier som legat under riksdagsspärren. Jag gjorde någon körning där det var både Kristdemokraterna och Miljöpartiet också låg under spärren. Och då blir det ju väldigt många procent av väljarna som inte får sin, alltså eller som inte får sin röst representerad i riksdagen. Men då var det i stort sett omöjligt att bilda en regering. Alltså det gick i stort sett inte om man inte skulle ha en sån här stor koalition mellan M och S.
Det här med att Jimmy Åkesson inte kan vinna en statsministeromröstning, bara på ett personligt plan här, nej, det kommer han inte göra. Men hur stor makt över Kristersson kommer Åkesson att ha om hans parti blir avsevärt större? Hur kommer det förändra liksom svensk politiks linjer för lång tid framöver?
Alltså storleken på partier spelar egentligen inte så stor roll när de väl sitter i en regering. Det man ser då i koalitionsregeringar till exempel, det är ju att ett litet parti är liksom överrepresenterat och har liksom mer makt än kanske deras storlek. Det spelar liksom roll istället vilka ministerposter de har och vilka som styr över då regeringens prioriterade områden. Och redan idag så har ju Jimmy Åkesson stor makt över Ulf Kristersson, om man ska säga på det sättet, om Ulf Kristersson representerar regeringen. De liksom regerar ju på Tidöavtalet som är till stor del sverigedemokratisk politik. Det har funnits vissa delar som de ville lämna ute då, men som vi vet om att Sverigedemokraterna ändå har varit involverade. Vi pratar om utnämningsmakt, vi pratar om att tillsätta utredningar, vi pratar om liksom den typen av förvaltningen där de skulle lämnas ute, utrikespolitiken där de ändå har varit och lagt sig i, EU som de också har lagt sig i. Alltså det finns stora delar här där man hade ville utesluta dem. Jag tror att utrikespolitiken är väl det enda som man känner att man ändå något så när lyckades värna till slut från sverigedemokratiskt inflytande. Men som det ser ut nu har man ju byggt ett system där allting går igenom den här samordningen och där sitter ju Sverigedemokraterna med, så att det finns liksom ett sverigedemokratiskt filter på allt som görs i regeringen.
Kan man säga så här att storleken har inte så stor betydelse så länge det finns samtycke?
Absolut.
Okej, bra. Jag gillar sammanfattningen.
Så kan vi säga.
Vi säger så. Den som lever får se. Vi hoppas att Per blev nöjd med svaren som du fick här. Vi hörs ju igen på torsdag i en runda till. Hej så länge.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.